En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Kina har massor av varor som européerna vill ha och vi har nämnt dem. Det är mycket lyxartiklar som är väldigt... Men européerna har bara en enda sak, nämligen silver som kineserna är intresserade av. Så att när man ska få de här varorna då betalar man med silver. Det bara är så helt enkelt. Och det här blir väldigt dyrt för européerna. Man kan säga att det finns en obalans i den här handelsbalansen. Det är väldigt svårt för européerna och då kommer man på den intelligenta idén att man börjar istället att exportera opium till Kina för att rucka eller vända om den här ojämna handelsbalansen. Och där börjar ju problemen, därför att det motsätter sig naturligtvis kineserna och accepterar inte det här inledningsvis.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta lite i samma anda. Kommer du ihåg när vi pratade om Nelson så hade jag ju min sån här havregrynsgröts-hypotes.
Ja, var oerhört avancerad.
Ja, den var lite... Jag försöker etablera den här nu inom historiografin. Tänkte det kan bli kul. Hur som helst så tänkte jag i lite samma anda prata om att jag dricker te idag.
Fantastiskt.
Ja, alltså jag förstår att det här är kanske en chock för lyssnarna, men jag slutade faktiskt dricka kaffe för ett tag sedan. Så nu dricker jag bara te. Gärna grönt te också, från Japan. Jag är väldigt förtjust i. Och det här sätter lite agendan för den här inslaget idag också. För vi ska prata om de här koloniala expeditionerna, kanske man ska kalla det mer än. Opiumkriget var ju ett ordentligt krig då, men den här periexpeditionen var ju mer av, ja, som ni heter, det blev egentligen inte någon... något krig av det, men ändå en slags krigföring kan man säga. Mm. Gunboat diplomacy har man också använt inom historiografin som ett bra ämne.
Men vad skulle man inte kunna säga, det västliga trycket på Japan och Kina?
Ja.
Och där vi kommer komma in på en del mer konkreta så här militära konflikter, det är opiumkriget, det första och andra, bland annat kommer vi prata om då. Så där har vi tidsmässig inramning, och det är ju egentligen, kan man säga, mitten av 1830-tal och sen fram någonstans på 1870-talet.
Men det börjar redan med det här efterspelet till Nelson egentligen. Och det som händer då, att, eller vad ska jag säga, du har dels två utvecklingar. Å ena sidan är det ju den här orienteringen mot havet som Storbritannien sätter igång direkt efter Nelson. Att man börjar dominera världshaven. Men sen är det också det att man förlorar den amerikanska, nordamerikanska kolonin. Och det blir en egen stat där. Vilket gör att man också förlorar kontrollen över den handeln på ett sätt som man kunde kontrollera förut. Och det här betyder då att å ena sidan så kan Storbritannien ta över ett antal kolonier från Holland som var allierade med Frankrike under Napoleonkrigen. Bland annat Java. Det var väldigt viktigt. Jag har för övrigt varit i Jakarta faktiskt. Kolla på den här holländska hamnen. Det är mycket kvar där. Mycket holländskt arv kvar.
Mm.
Man framhäver egentligen mer den där historien än britternas övertagande sen.
Mm. Men det är ofta där jag tycker jag reflekterar över direkt och säga att det ofta är det ju så att säga den förre härskaren som man ser...
Ja,
man
kanske.
Ser positivare, ja, på, man pratar väl om svenskarna i Baltikum, ja. Kanske, jag vet inte. Men, ja.
Precis, men det, och Storbritannien söker sig nu då som ett sätt att ersätta den här förlusten av Nordamerika bland annat. Söker de sig till fjärran Asien, till Kina och till Japan och Sydostasien. Och det här sammanfaller också med en ökande efterfrågan i Europa efter varor därifrån, framförallt te då. Jag tänker att de flesta känner väl till, så det är väl ingen idé att jag försöker lansera någon ny hypotes om det då, för det är ganska sedan länge etablerat att tedrickandet har kommer från den här perioden.
Men andra varor också ska vi påpeka. Ja,
absolut, och det är ju kinesisk porslin bland annat som är väldigt, och tyger, silke och sånt där som är väldigt populärt. Från amerikanskt håll så har man ju en liten samma rörelse fast från det andra havet. Så att de söker ju sig i sitt manifest destiny västerut hela tiden. Och så småningom mot mitten av 1800-talet så har man då 1846 så får man ju också Kalifornien. Och det är ju som det slutgiltiga steget egentligen, att man etablerar hela kontinenten här. Och då vill man också säkra den västra kusten. Och man inser att man är lite känslig därifrån då. Och det har ju också kriget mellan Mexiko och USA då visat. Och ett led i det då blir att söka sig ut i Stilla havet mot Hawaii till exempel. De har sätta igång odling av sockerrör bland annat och ja, en slags, till slut leder ju det till en annexering av hela öområdet där. Men man söker sig också mot Japan och mot Kina.
Och Filippinerna.
Och Filippinerna, just det. Det är ett annat intressant krig vi ska prata om någon gång. Och det man framförallt vill här då, det är ju att man vill upprätta specifika hamnar, kolstationer egentligen. För det man ser är ju bland annat att den här nya handelsperioden som man har framför sig kommer att vara baserad på ångfartyg. Så då vill man ha kolhamnar i Japan för att kunna bedriva handel i Kina. Och faktiskt är det så att man från amerikanskt håll förutser eller man tänker sig att man ska kunna konkurrera med britterna och deras handel fast via andra hållet. Så det är många olika processer som pågår här samtidigt som jag tycker är väldigt intressanta. Till exempel så ja, man upprättar ju en ånglinje eller ångfartygslinje mellan västkusten i USA och Kina 1869 tror jag. Och den transkontinentala järnvägen i USA färdigställs ungefär samtidigt. Om man tänker sig då att man ska kunna frakta saker från Kina via USA till Europa. Och man ska liksom knycka den handeln från britterna.
Mm. Men jag skulle en kommentar där, du nämnde det med Manifest Destiny, kanske vi skulle liksom förklara lite, att det har vi haft uppe på andra avsnitt, men just att det finns nästan en ideologi som säger att amerikanerna är så att säga förutskickade, nästan i religiösa termer, att dels då så att säga befolka och erövra då västern eller kontinenten, men att sen när man når fram till Stilla havet som du säger så här, så vad gör man då? Mm. Vad fortsätter den här Destiny så att säga? Och då är det ju som du säger, då är det ut på vattenvägarna här. Så det är ju lite det vi är inne på här egentligen. Och det måste man ju också säga att USA som är sprunget ur en frihetskamp från en kolonialstat börjar nu här att bedriva imperialism och kolonialism. Och det är ju en intressant egentligen tankenöt ur ett, vad ska vi kalla det för, moraliskt perspektiv. Eller hur ser man på det? Och vad har man tänkt med detta? Nu ger man sig på andra stater, förvägrar man dem den frihet man själv har? Det är ju en jätteintressant fråga.
Absolut, och det är ju mycket av den här rasideologiska tänkandet som ligger i bakgrunden. För att komma ihåg, när vi diskuterar befolkningen i USA. Mm. Det är lite samma tänkande, att man kan på olika vis så motiverar man ju det här övertagandet genom att påpeka hur både kineser och japaner och andra folkslag i de här områdena är på något vis undermåliga. Eller de har, i Kina har man lite speciell relation eller speciell syn på dem eftersom det ändå har varit en stor civilisation. Och det är man ju fullt medveten om, deras historia och liksom hur länge de har funnits. Så där. Mm. Men man tänker ändå sig att det här kristna arvet som européerna och det europeiska arvet har, att det på något vis står över.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag skulle vilja kasta in en intressant frågeställning här. För nu är vi inne på just det här med imperialism och kolonialism. Och här finns det ju nu en förutsättning för de här erövringarna som ju är kopplad till det som är temat för hela våran podcast, nämligen militärhistoria. Därför att utan den här militärtekniska överlägsenheten så hade det här varit omöjligt. Och det är ju nu under en period från mitten av 1800-talet där vi nu är och fram egentligen till första världskriget, där ju västerlandet med USA då inräknat ju är militärtekniskt så överlägset omvärlden. Och där man ju till och med är ju i brittiska termer brukar man ju säga whatever happens, we got the maxim gun and they have not, säger man. Att man nästan så preciserar, vi har den här kulsprutan, det har inte de som vi ska kolonisera. Och då jag får bara säga det, att när vi kommer längre fram så här, mellan krigstid och efter andra världskriget, där ser vi ju någonting helt annat. Där kan ju grillarörelser med automatkarbiner stå emot världsmakter som till exempel Vietnam och så vidare. Så att det här är ju en period, och här har vi anledning att återkomma till här nu, när vi ska in på användandet av de moderna vapnen och inte minst flottstyrkor.
Ja, precis. Man kan flika in där att just det är det som är ett av de stora problemen för Japan nu, och som sedan typ 1638 eller något sånt där har varit försökt isolera sig. Men fram till den här perioden har man ändå haft en befunnit sig på ungefär teknisk nivå där man kan värja sig mot även europeer egentligen, även deras båtar inte kunde matcha liksom de här kanonbåtarna som kommer. Så att är det ändå väl på land, är de inte helt chanslösa. Men efter 18, precis som du säger, 1850 här sker ju någonting.
Ja, då kommer ju industrialiseringen och nya eldanvapen och så vidare, ett nytt sätt. Och då är det ju så väldigt spännande nu då att diskutera hur de här två rikerna som ju på många sätt har en väldigt inåtvänd kultur, har en tro på att man är mittens, alltså riker som man ju i Kina pratar om att man är världens centrum. När man nu, när så att säga den här frågan ställs till dem så här, öppnar ni era gränser nu? Hur tänker ni göra? Och vi har överlägsen militärteknik. Och hur agerar man nu i de här två rikena?
De första försöken till detta sker ju faktiskt i början av 1700-talet. Man ska ju säga att handeln har ju pågått med både Kina och Japan sedan 1600-talet ungefär. Men då är det vissa specifika hamnar. I Kina så är det Kantonområdet som är tillåtet att handla med. Och i Japan så är det Nagasaki i Deshima. Så man har en hamn som där holländare tillåts komma, även kineser. Så man ska inte heller överdriva deras isolering. För det är också så att även om europeerna var uteslutna och var kanske begränsade till vissa platser, så var ju fortfarande det här området i sin helhet, alltså Korea, Japan, Sydostasien och Kina, hade ju sin eget handelsnät så att säga, som är någon slags motsvarighet till Medelhavet, ja, eller någon sånt område. Va? Så att det är ju egentligen, isoleringen sker gentemot de européerna.
Men det är väldigt lätt om man halkar in här i ett sånt här eurocentristiskt perspektiv. Ja, vi tänker väldigt utifrån vårt europeiska, men att det fanns det. Men här är ju européerna intresserade. Vad händer nu då?
Ja, men om vi kan ju börja med att opiumkrigen ligger ju kanske den mest direkta. Mm. Men det som händer är ju att under sent 1700-tal så gör britterna några försök att ta sig in här, att tvinga då den här kinesiska Qing-dynastin att på något vis gå med på mer handel, helt enkelt tillåta släppa lös de här hamnarna och släppa in brittiska skepp. Och det här, jag vet inte, hade du kanske skulle ta över där. För jag kan fylla i Japan sen.
Ja, nej, men när det gäller då det som är de första egentligen konflikten, som är det första opiumkriget här. Det har ju sin bakgrund i en väldigt märklig snedhet i handelsbalansen. För det är ju ett utbyte av varor här. Och det är ju helt enkelt så att Kina har massor av varor som européerna vill ha. Och vi har nämnt dem. Det är mycket lyxartiklar som är väldigt det. Men européerna har bara en enda sak, nämligen silver som kineserna är intresserade av. Så att när man ska få de här varorna, då betalar man med silver. Det bara är så helt enkelt. Och det här blir väldigt dyrt för européerna. Man kan säga att det finns en obalans i den här handelsbalansen. Det är väldigt svårt för européerna. Och då kommer man på den intelligenta idén att man börjar istället att exportera opium till Kina. För att liksom rucka eller vända om den här ojämna handelsbalansen. Och där börjar ju problemen. Därför att det motsätter sig naturligtvis kineserna och accepterar inte det här inledningsvis. Och det är därför det här kriget då så att säga kommer att kallas för opiumkriget. För det sätts fart på det på grund av det här att man helt enkelt i Kina vägrar att ta emot de här och förbjuder detta och också agerar. Och då går västmakterna till aktion. Och det är ju det som inleds då. Kriget pågår ju då mellan 1839 och sen lite hur man räknar nu. 41, 42 eller 43, man hittar olika årtal. Och avslutas ju sen med liksom ett ett avtal då. Där man kan ju säga att kineserna tvingas ju att vika ner sig helt enkelt och acceptera egentligen en handel som de ju egentligen inte vill ha.
Det som jag tycker är spännande med Opiumkrigen här också, det är ju att det här är ju ett, det är ju ett regelrätt krig. Det är ju ganska i stor omfattning och väldigt små, stora trupper som är involverade ändå. För i många andra fall så handlar det ju mycket om att, jag menar, mer den här kanonbåtsdiplomatin, att man tar över hamnar, hamnstäder, men här är det ändå regelrätta slag ändå. Mm. Och jag tänker att det är på tal om den teknologin som vi pratar om också, att britterna nu har tillgång till, så här tändhattar i patronhylsor som klarar av det här klimatet, som kan vara fuktigt i Kina.
Mm.
Och som gör att man har en helt... Ja, en möjlighet att bekämpa infanteri på ett helt annat sätt än vad kineserna har. Men det här handelsbalansen också tycker jag är spännande, för att det är ju, om man tänker på det, så är det anledningen till att de ger sig i kast med den här väldigt moraliskt tveksamma typen av handel, är för att man inte vill använda då silver som är värt någonting i Europa.
Mm.
Alltså det är en märklig och ganska vidrig logik ändå, att man försöker genom att odla eller be de här koloniala områdena odla någonting som är oerhört billigt ur ett europeiskt perspektiv, som inte har en marknad i Europa egentligen i någon större utsträckning. Ska man då sälja detta till Kina för att så billigt som möjligt kunna hämta ut kinesiska varor? Jag vet inte hur historien, om du känner till någonting om det där, men hur man ser på det här ifrån brittiskt håll.
Mm.
Det måste ju vara en av de största, liksom, de sämsta sakerna de har gjort.
Mm. Jo. Det man kan säga är ju att om man övergår lite till de här krigshändelserna liksom här. Vad är det nu för typ av krig vi pratar om här egentligen? Man har olika uppfattning om den här importen. Och kineserna stoppar ju, beslagtar opium, bestämmer att britterna får inte till och med få förnödenheter till sina fartyg. Britterna blir naturligtvis helt enkelt förbannade. Och inleder krig. Och man landstiger till och med då med en landhär och slår då en 50 000 man stark kinesisk här. Och det böljar liksom fram och tillbaka med vapenviler och krigsåtgärder, vapenviler och krigsåtgärder. Och sen avslutas det här sen då så småningom då med att kineserna tvingas då i avtal då att acceptera i stort sett egentligen det här som britterna vill nämligen. Och det tycker jag är ganska fascinerande att detta jätteland inte kan stå emot det här, det tycker jag. Men det beror ju på att britterna är så militärt överlägsna. Mm. Små västeuropeiska styrkor kan hantera väldigt stora motståndararméer. Så det är ju så vi kan se det. Och det är ju olika då fördrag som sen så småningom skrivs, och de behöver vi inte gå in på. Men
jag kan nämna det där traktatet, eller vad är Nanjing-traktatet?
Det är ett av de viktigaste. Ja, det är ett av de viktigaste. Men det skrivs en andra avtal. Problemet är ju bara att kineserna håller inte riktigt de här. Det är ju så. Jag vet inte egentligen om de riktigt på allvar förstod. Det är klart att de borde ha gjort det, eller hade de en uppfattning om britterna. Att vi skriver de här avtalen, eller att de kanske helt enkelt inte brydde sig om det. Trodde att de skulle kunna klara en konfrontation. Och bryter ju de här avtalen och vidtar en hel del åtgärder. Så därför drar ju krigen egentligen snabbt igång igen. 1856 är man ju tillbaks. Och där är ju besättningen på ett brittiskt fartyg då Arrow bland annat då till fångatas. De är kineser egentligen. Kineser är besättning, men de är brittiska undersåtar, och det gör då att det blir en konflikt, och sen sätter det här igång igen då. Och jag tycker att där egentligen, det tycker jag, då händer ju någonting som är väldigt, väldigt fascinerande tycker jag. Det är ju då som faktiskt brittisk flottstyrka tar sig upp längs Hajfloden, som är en väldigt kort liten flod, och faktiskt till slut intar Peking och skövlar. Fransmännen är med här också. Kejsarens sommarpalats. Ja, så att det är den här typen av, vad ska jag säga, strider som för sig kommer. Det är såna här nålstick på detta jätterike. Och sen kommer det då till en ny då konvention så småningom. Man skriver under ett nytt avtal då. Men jag tycker också en annan sak här. Alltså vi kan ju nämna det också. Att det finns ju med då också faktiskt ett väldigt klassiskt militärt fartyg som vi kan nämna. Nämligen HMS Nemesis, som är väldigt, väldigt spännande, som är ett, som du säger, ett av de här drivna fartygen. Mm. Och som har en väldigt modern beväpning och som är ett toppmodernt fartyg som finns alltså med och slåss då mot den här väldigt föråldrade kinesiska flottan. Och det här använder man då bland annat en av de här expeditionerna, Broadway-expeditionerna. Man går upp för en av de kinesiska floderna och liksom intar fort och befästningsverk. Och
det här det är faktum att man kan gå upp för en flod.
Att man kan gå upp för en flod, precis som du säger. Och det här visar sig ju bara den här militärtekniken väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och det här är kineserna får så att säga så småningom klart för sig att vad de har att göra med. Att de är helt underlägsna. Och här börjar väl så småningom en process där man börjar inse från kinesiskt håll att man kanske måste göra någonting. Men den processen, den kommer ju aldrig att komma igång på allvar, utan det kan vi säga direkt, det kommer ju sluta med att det kinesiska faktiskt imperium och kejsardynastinen kommer att kollapsa strax före första världskriget och sopas ut ur historien. Så man misslyckas ju egentligen att dra några fördelar av sina erfarenheter, och framförallt man gör lite taffliga försök, om jag får uttrycka mig så, att reformera sin krigsmakt och så vidare. Men på djupet så har man egentligen ingen riktigt, riktigt seriös inställning.
Nej. Det är ju intressant med Ryssland också här, som är den nordliga grannen.
Ja.
De också expanderar västerut, eller österut från deras perspektiv.
Sydösterut, eller hur man nu säger.
Ja. Ja. De också blir en spelare här. Och de är mer intressanta kanske i sammanhanget med... Ja, för senare är ju kinesisk synpunkt då, med det här kriget som pågår mellan Ryssland och Japan. Men också att... Ja, jag vet inte. De kommer ju efter egentligen, alltså de här traktaten som skrivs. För det första kan man ju reflektera, det också är intressant att Storbritannien och Frankrike enar sig här i detta skedet i andra kriget. Men också så kommer de andra länderna efter. Så, att, så fort ett traktat har skrivits då, efter brittiska och franska framgångar, då kommer Ryssland och så kommer Storbritannien, eller förlåt, USA efter också. Att alla de här, man har lyckats ju ena sig på ett sätt, va? Man konkurrerar samtidigt så hjälper man varandra att upprätta hamnar och annat.
Mm.
Så att det är inte bara så brittisk och fransk framgång.
Nej, precis, att de har avtalat med Kina, att man också liksom öppnar upp, och att man också menar att de här, att ingen får, att avtalen ska vara lika mellan de här staterna. Det finns ju en väldig konkurrens mellan de andra stormakterna här, och det är ju lika mycket ett sätt att liksom kapplöpa om tillgången till den här enorma kinesiska marknaden som det är att man själv vill ha fördelar. Det är också att man vill helt enkelt se till att de andra stormakterna inte har några möjligheter att utnyttja det här enorma området som ju Kina utgör. Men jag tycker att det här, det är spännande att Kina ju inte lyckas, har inte förmågan. Och man kan väl också nämna det, att den inre oron i Kina är påtaglig. Det pågår stora sociala, politiska motsättningar i det kinesiska samhället, och opiumkriget faktiskt ju också påverkar ju negativt Kina och sätter fart på de här upproren. Och då har vi det kanske mest berömda, det är ju det här stora Taiping upproret då med 1850-1864, där det då finns en person som påstås vara Jesus lillebror faktiskt. Det kan man kanske skratta lite åt, men han skapar alltså religiös rörelse kring, och så blir det också en upprorsresa, och relativt militärt faktiskt välorganiserat. Det här pågår alltså under mer än ett årtionde, och där det då sammanlagt då knappast i striderna men mer till följd av kaos och svält dör åtminstone 20 miljoner människor. Så att Kina är ju ett rike på liksom randen av kollaps, inte bara på grund av det här trycket utifrån, utan att det finns en inre oro också i Kina. Men jag tycker att ur det här militärhistoriska perspektiv så tycker jag till exempel att den här expeditionen med HMS Nemesis under första opiumkriget, och även den här nålsticksexpeditionen mot Peking under andra, det man kallar då för andra opiumkrig eller Arrow Krig. Det tycker jag visar ju så tydligt på just det här, whatever happens, we got the maxing gun down and they have not, att den här militärtekniska överlägsenheten, det blir ju en omöjlighet när vi kommer fram till tiden efter andra världskriget. Så det tycker jag att ett väldigt viktigt sånt där militär global historiskt perspektiv här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men Japan då?
Ja, precis. Jag tänkte säga det. För det här är ett jätteintressant förspel.
Kontrast
ja,
får man
dels,
säga.
Ja, precis. Både den här kontrasten att Japan hanterar det här på ett väldigt annorlunda sätt. De har ju också inre problem, precis som Kina har. Men de hanterar det här på lite annorlunda sätt, på ett väldigt typiskt japanskt sätt, antar jag. Säger min fördom, om jag erkänner. Men det som händer då, det är ju det, framförallt det här traktatet i Nanjing. Det blir ju som en veckaklocka för Japan.
Ja, de får en varning. Titta hur det blir, gick på andra sidan här. Här.
Exakt, ja. för nu har vi kommer ihåg att Japan är ju en nation, en slags önation, som har hela tiden, under hela sin existens egentligen befunnit sig i skuggan av sin storebror Kina och de här dynastierna som har levt och verkat där. Och hela tiden hämtat godbitarna från deras administrationer, deras teknologier och vad det nu är, och handeln och så vidare.
Och slagit tillbaks för
precis.
Ja.
Så de har ju hela tiden formats i relation till Kina, va? Och hela tiden sett sig själva som underlägsna deras totala, om man ska säga, den totala militärstyrkan som Kina kan uppbåda. Och då kommer ju den här nyheten om traktatet i Nanjing.
Mm.
Att Kina
har öppnat sig. Ja.
Och de har ju hela tiden varit med och sett den här utvecklingen. Européerna kom, precis som jag sa här i början, sedan 1600-talet har man bedrivit handel med holländare i vissa områden och sådär. Så att de har ju sett den här utvecklingen ske, men hela tiden lyckas värja sig. Och det beror ju delvis på att man har en oerhört stabil organisation eller statsstyre i det här Tokugawa-shogunatet som tar över under 1600-talet. Och som egentligen inte alls är byggt med syftet att varken utveckla eller ha någon slags, ska säga, i någon västerländsk mening, liksom framåtdriv. Så. Vi är ju så ganska vana vid det där, att det ska, ja, vi ska sikta mot ekonomisk tillväxt eller ha någon slags övergripande vision eller mål för samhället. Så är det inte här, utan hela syftet med Tokugawa-shogunatet är att skapa stabilitet efter en lång period av inre krig och stridigheter och politiska konflikter. Så de försöker ju hålla allting utanför. Men när de ser detta hända i Nanjing så inser man ju att okej, nu står vi inför stora omvälvningar. Och det är ju det här skedet då som den här Matthew C. Perry kliver in.
Just det.
Han är i och för sig inte första. Alltså nu pratar jag om Perry-expeditionen här 1853-54.
Mm.
Och det är ju den som slutligen då leder till att Japan öppnar sina hamnar också. Men han är inte för den delen inte först. Det kommer redan en expedition 1842, tror jag, som de också. Men vid det där skedet så lyckas man då på något vis manövrera. Man är också under tryck från Ryssland.
Mm.
Som kommer norrifrån och också vill ha tillgång.
Till, ja. Ja,
så man känner sig från japanskt håll, känner man sig pressad då från två håll där. Men den här Perry-expeditionen då är faktiskt i två stötar egentligen. Först så anlände han till Edo-bukten här utanför Tokyo 1853 juli, och då ska han lämna över ett brev. Det är egentligen hans enda mål då. Då ska man komma ihåg att Perry-expeditionen där, han har med sig USS Mississippi, som precis som HMS Nemesis är en av de första stora ångfartygen krigsskeppen då från, från amerikansk synpunkt. Matthew Perry är för övrigt känd som ångfartygskrigföringens fader i USA. Han är de första amiralerna där som förespråkar ångmotorns fördelar och som bygger upp en ny sorts flotta.
Kan man nämna att nu är det är ju skovelljusfartyg.
Ja, exakt.
Så att det är ingen lyst att tro att det är propellerfartyg, för de kommer lite senare.
Exakt,
men de fungerar ju i det här sammanhanget.
Och de är också, precis, vi kan säga det, att de har ju både rigg och motor. Så jag tror att både HMS Nemesis och USS Mississippi ser ut på lite liknande sätt. De har två stora master och så har man en ångmotor i mitten med sina skovelhjul och en stor skorsten. Men han anlände i alla fall med den här lilla flottan. Jag tror att han har ett par andra skepp med sig också i juli då, 1853. Och försöker lämna över det här brevet som han har, som är skrivet av Fillmore som president i USA. Men han nekas och blir hänvisad till Nagasaki. Men det som Perry då vet och som hans andra föregångare har misslyckats med, det är att man bara måste ignorera det. Han bara går vidare egentligen och accepterar inte att åka till Nagasaki som annars västerlänningar har gjort. Utan han tvingar sig på, han vägrar att prata med någon underordnad. Han vill bara prata med officiella representanter för Tokugawa-shogunatet. Och inte några hamntjänstemän eller någon annan liksom undersåte. Han lämnar det där brevet och sen åker han faktiskt därifrån. För att han är antagligen då för att ge dem lite tid att tänka efter. Men det är också så att den amerikanska flottan är även involverad och skyddar sina intressen under opiumkrigen här.
Just det.
Så att eller under den här tiden. Mm. Det pågår väl ingen krig i Kina just då, men man är, så han åker dit. Och sen så samlar han ihop sig tillsammans med en annan ett annat ångfartyg som också kommer från det hållet. Så åker man tillbaka i februari 1854. Med dessa svarta skepp som kallas Black Ships. Och då har ju stämningen i Tokugawa-shogunatet då förändrats till det positiva. Och man får vara lite försiktig här, för det är lätt att tänka att det här var en fredlig diplomatisk uppgörelse. Att man på något vis, eftersom det aldrig blev någon blodspillan egentligen, utan Tokugawa-shogunatet går med på de här kraven som ställs i de här breven. Och det här, de har en utväxling av gåvor och annat. Och det slutar med en enorm fyllefest faktiskt.
Som alltid.
Ja, han bjuder japanerna på väldigt mycket sprit och sådär. Men man ska också komma ihåg då att det är ett oerhört hot de här skeppen utgör. Och att just att han ignorerar all liksom uppförandekodex som man har i Japan. Han vägrar buga sig eller acceptera att prata med någon annan än liksom officiella representanter. De skjuter också lösa skott utanför hamnen och skyller på att de firar Independence Day och såna här saker. Så det är ju oerhört liksom dramatiskt hot egentligen. Och i de här breven står det också att vi kommer ta till våld om vi inte får att vilja igenom. Man kan ju också reflektera lite över vad de tar med sig. Jag tycker att det är en kul detalj att Perry har med sig ett litet, mest teknologier egentligen. Alltså inte så mycket liksom, vad ska man säga, värdesaker som annars kanske är kutym i de här fallen. Utan han har med sig olika former av teknologier som ska uppvisa amerikanska industrialiseringsivranden och deras teknologiska nivå.
För att sälja in det.
Ja, han ska sälja in och visa att det här är det vi kan erbjuda. Så han har med sig ett litet tågsätt bland annat.
Vad roligt.
Ja, alltså en mile långt, det borde vara cirka 1,3 kilometer eller någonting sånt där. Ett litet tågsätt i miniatyr, ungefär en fjärdedel storlek. Alltså en koldrivet logsätt med räls och hela paketet. De har också med sig ett telegrafsystem på ungefär 30 kilometer och sånt där som de kan rulla upp och sätta igång då och visa då liksom vilken teknisk nivå man har uppnått. Och sen så har man med sig ett antal pistoler, gevär. Samuel Colt har personligen donerat ett antal såna här revolvrar till Matthew Perry som han då lämnar över till de japanska representanterna. Så det slutar ju med, och det är precis som med opiumkrigen, så slutar ju de här traktaten som man skrev i Kanagawa då 1854 med att även de andra länderna, Storbritannien, Frankrike och Ryssland skriver liknande avtal direkt efter.
På så, samma sätt som i Kina.
Ja, precis. Mm. Så, att, så det är det som är den stora öppningen. Är ju, så det gäller ju alla de här västerländska stora makterna. Så, att säga. Mm. Så det är inte bara USA. Men man får ju då framförallt två hamnar som är liksom exklusiva för USA.
Men får jag en sak som jag reflekterar över här. Det här är ju då klassisk kanonbåtsdiplomati brukar man ju säga. Och där man ju använder så att säga då i det här fallet flottstyrke för att helt enkelt få sin vilja igenom. Och det brukar man alltså knippa väldigt mycket med just brittiska flottan annars. Så att det är ju lite intressant här att de ändå släpper till det. De kunde ju ha tänkt sig att ändå försökt en strid här. Mm. Det är ju jättespännande varför det inte blir på det sättet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag tänkte också faktiskt delge lyssnarna att jag också har varit med om att exportera kultur till Japan faktiskt.
Okay.
Jag har nämligen deltagit i en gång i några år sedan en kräftskiva på Finlands ambassad faktiskt. För att visa, okay. Det var en temavecka, finska veckan, finlandssvenska veckan faktiskt. Så att jag var med där och delgav så att säga japanerna den nordiska kräftkulturen. Men vi kanske släpper det.
Ja, det är ju intressant. Mm. Men på det temat kan man väl ändå säga att det som är intressant med japanerna i det här fallet då, alltså tiden efter Perry-expeditionen, det är att till skillnad från Kina så hanterar man ju det här på ett ganska annorlunda sätt. Det leder ju förvisso till en stor liksom förvirring och politisk kaos under en tid här. Mm. Man har ju, jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg när vi pratar om samurajerna och det här, så har man ju ett system då med en slags samurajguvernörer som är ett ganska decentraliserat system.
Uråldrigt, feodalt, grundat system.
Exakt.
Från medeltiden.
Precis, och ett sätt att hantera det här decentraliserade systemet och ändå ha kontroll över det förshogunatet var att hålla de här samurajerna eller bushi i en slags gisslansituation. Att man betalade, man såg till så att de var tvungna att vara på plats i Edo.
Mm.
Genom att man betalade dem väldigt mycket pengar för det och man upprättade olika sådana här hus då som ska vara i. Och på det viset skulle de ha kontroll i det. Men det är ju också så att man, den här kejsaren då som styr när Perry kommer dit. Han dör ganska omedelbart, bara några dagar senare. Han är gammal, jag vet inte exakt varför.
Mm.
Men det framstår inte som att han dör i någon slags chock på grund av Perry där, utan det är andra orsaker. Men hans son då, som ska ta över, beskrivs då som sjuklig. Och då lämnar över makten till ett äldre råd. Och det här rådet då försöker att samla hela den här samurajskaran som är den politiska makten i Japan och försöka förmå dem att ena sig runt den och fråga vad de ska göra. Så man har faktiskt en omröstning. Problemet är bara att man har ungefär 19 stycken som röstar för att man ska säga emot, 19 som säger att man ska rösta för att man ska acceptera, och så har man 19 ungefär som inte vill, som finner sig i vad som helst. Att det är en oerhörd splittring i det här japanska samhället. Men att man säga kontentan blir ju att så småningom så faller Tokugawa-shogunatet och det blir ett slags inbördeskrig under några år där mot 1860, slutet av 1860-talet. Och 1867 så lämnar den sista shogunen över makten till kejsaren då. Då påbörjas den perioden som vi brukar kalla för Meiji-restaurationen.
Mm.
Och det är så spännande för att de försöker liksom reformera sitt system här. Alltså även Tokugawa-shogunatet accepterar att det är vulgärt, det är vidrigt mot våra traditioner, det här sättet som europeerna bedriver sin krigföring och bygger upp sina stater. Men vi måste ändå acceptera att det här är verkligheten och ska vi kunna värja oss så måste vi göra någonting åt det. Så de inför bland annat värnplikt och såna här saker.
Det franskt mönster som gör det. Och sen tycker jag ju att det är så fantastiskt också. Jag tycker att det är fantastiskt om det nu är så att man kan härleda till någon folkkulturell skillnad, men sen gör man ju så då att för att få hem kunskaper så skickar man ju ut folk nu då till Europa för att hämta hem de här kunskaperna. Och det tycker jag är så fantastiskt. På liksom rundresor helt enkelt. Och de har ju till och med besöker Sverige faktiskt också.
Jo, man är väldigt öppna för att ta in kunskap från andra länder. Och det är ju ett märkligt... De blir ju väldigt, vad ska man säga, industriellt framgångsrika också. De blir ju en av de... Det är ju konstigt att säga, men de blir väldigt bra på nationalism också.
Ja, och att samla sig och bygga. Och där, kontrasten med Kina är ju så påtaglig här. Att man skapar en modern krigsmakt, japansk krigsmakt. Som man ju så sen då, får man väl säga, tyvärr då nyttja för att erövra sen både Korea och Manchuriet och så småningom längre fram. Men att man gör på ett helt annat sätt, och det kan man ju diskutera det oändliga då, som sagt. Alltså, varför blir det på det där sättet, de här stora skillnaderna?
Men jag antar att det beror på den här, eller nu spekulerar jag bara, men det måste väl ha att göra med den här lillebrorsstatusen också. Att man är hela tiden medveten om, precis som Sverige, i alla fall efter den stora ofreden som vi diskuterade förra programmet. Men nu, då inträder ju även en period för Sverige där man måste acceptera sin lille puttroll.
En viss ödmjukhet då. Medan Kina fortfarande tror att man har kapacitet och inte kan reformera sig. Och så ska man ju komma ihåg att bara den stora enorma geografin i Kina gör att det är väldigt svårt att hålla ihop ett sånt där rik eller land också. Sen tänkte jag på en annan aspekt här, att den här epoken vi pratar om nu, 50-tal, 60-tal, 1850-1860-tal, är ju också en tid som är ju rörig, får man väl säga, och komplicerad, och där ju Europa går in faktiskt också i en konfliktfylld period igen, efter att Wienkongressen, efter Napoleonkrigen, ju egentligen har åtminstone lagt en bas eller grund för en mera fredlig samexistens i Europa. Så kommer ju Krimkriget då 1853. Vi har också uppror, Sepoyupproret i Indien. Det gör till exempel att britterna har svårt att direkt reagera på Kinas Kinas, så att säga, motoffensiv mot brittisk handel under slutet av 1850-talet. Så att det är väldigt mycket som är på gång, får man ju säga, vid den här tiden. Mm. Och samtidigt äger det här. Men det är lite intressant också att det ändå är... det finns en logik i, som du pratade om tidigare, att amerikanerna är först med att öppna Japan. Men det kunde ju faktiskt rent teoretiskt ha varit britterna också som gjorde det. Men de hade fullt upp på annat håll. Mm. De hade fullt upp i Indien, de hade fullt upp med efterdyningarna efter Krimkriget, och de hade också för att reorganisera sin krigsmakt, och de hade också fullt upp med de här opiumkrigen i Kina.
Precis. Och mot 1800-talets slut här så förändras ju också fokuset till, nu har det varit ganska stabilt i Europa, så säger man, omkring kriget som har varit i den nästa delen av området och Svarta havet och sådär, men det blir också ett nytt fokus på konflikterna i Europa sen, som gör att man helt enkelt inte har tid att ägna sig åt mer åt den asiatiska scenen, eller vad man ska kalla det. Så att det är ju ett skiftande politiskt fokus där från den ena till den andra världsdelen hela tiden. Mm.
Och blickar man liksom framåt under 1800-talet här, så händer ju det att Kina så småningom kommer ju att krossas egentligen. Mm. Medan Japan kommer ju att växa upp och själv bli en imperialistisk stat.
Mm.
Och till och med matcha, vilket vi har anledning att återkomma säkert till och med matcha en europeisk stormakt, Ryssland, i krig. Det ryska-japanska kriget. Och så det är verkligen av fundamental betydelse för att förstå de här ländernas historia. Verkligen. Förstå det här. Annars blir det väldigt konstigt när vi kommer till exempel till andra världskriget. Varför har Japan den här möjligheten att agera?
Och tänk också hur liten världen har blivit under den här perioden. Från egentligen 1820 fram till 1900. Så du har telegraflinjer över hela världen.
Mm.
Du har transkontinentala järnvägen. Mm. Du har transsibiriska järnvägen.
Just det.
Och du har Panamakanalen. Börjar man planera, den kommer först 1914.
Mm.
Så, och Suezkanalen.
Kommer också slutet av 1800-talet.
Precis. Alla de här sakerna gör ju att världen blir så otroligt mycket mindre. Också. Att det är betydligt lättare. Och ångfartygen då gör ju att man kan segla över haven på ett helt annat sätt också. Att de här linjerna byggs upp. Men det förutsätter ju hela tiden de här kolstationerna överallt. Så att tiden efter här präglas ju väldigt mycket av just kolstationer och handelspunkter och en slags krympning av hela vår förståelse för hur stor jorden är, vad vi kan, hur vi kan kontrollera den. Som jag antar också måste leda till någon slags önskan om världsherravälde också, i sig. Bara spekulera. Men det måste ju finnas i det också.
Mm. Men jag vet inte, jag tror att vi kanske med de där orden om ett kommande världsherravälde kanske vi ska vi avrunda, summera lite.
Ja.
Viktigt, opiumkrigen som öppnar Kina, militärteknisk överlägsenhet, fascinerande med Kina och skillnaderna i reaktionerna tycker jag. Kanonbåtsdiplomati på en väldigt intressant nivå. Och att det här, tror jag, som jag redan sagt, jätteviktigt att förstå det här. Om man sen ska förstå utvecklingen vidare i Kina. Varför Kina går mot så småningom kommunistisk diktatur? Finns det ett spår av det här redan?
Mm.
Varför Japan går mot sin nationalistiska kejsardiktatur?
Och den konflikten i Stilla havet som sedan utspelas just under andra världskriget här, mellan USA och Japan.
Och den är precis mellan två stora. Och där är ju Japan tar nästa kliv egentligen in i en ännu större dräkt och en ännu större roll.
Mm.
Så jag tror vi avrundar där. Ska vi
göra det? Det blir bra.
Det blir bra. Tack ska vi ha. Ja, och nästa gång så är det ju dags för faktiskt grekisk, klassisk krigföring.
Ja, men det ska bli kul.
Hoplithopen falangen.
Ja.
Fantastiskt.
Och peloponnesiska kriget under 400-talet.
Ja, och perserna och så vidare. Maraton och Thermopylae och så vidare. Så tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.